Peter Sandström, jag får gratulera dig så oerhört hjärtligt för dina dubbla pris. Det var ett veritabelt prisregn igår.
Ja, det var en ganska speciell söndag, tyckte jag. Det roliga var att jag fick åka till Borgo på förmiddagen. Och jag tycker alltid att Borgo är en jättetrevlig stad. Av olika orsaker. Men jag har åtminstone besökt Borgo alltid när det har varit olika sådana här litterära sammanhang på gång. Och det är en mycket fin stad. Så det var jättespeciellt. Och så sen kom jag tillbaka till Helsingfors och det här. Sen fortsatte då tillställningarna här, om man säger så.
Du var ju kandidat för Finlandia-priset också med romanen Laudatur, men du fick priset i Runebergs hem, i Runebergs stad, Runebergspriset, som ju litterärt är ett bredare pris. Vad betyder det för dig att det var just Runebergspriset som du fick?
Nå, det här med pris är ju, tycker jag brukar säga, det är ju ingen exakt vetenskap, utan det tycker jag smakat. Det är ju ofta det här, man kan inte räkna med att man ska få ett pris, men det är ju alltid hedrande att bli uppmärksammad i sådana här sammanhang. Runebergspriset är ju alltid själv skattat väldigt högt, just för att, som du säger, det är många genrer som är potentiella just där. Det är ju essäistik, poesi, noveller, romaner, medan då Finlandia-priset som ju har kanske mest PR-värde i Finland, så det är ju bara romaner, bara och bara, men ändå. Men Runebergspriset är nog, jag har alltid tyckt att det är ett äkta pris.
Romanen Laudatur ser jag lite som ett slags systerbok eller brorsbok till Transparent Blanche som kom ut för några år sedan. Och i båda de här böckerna, liksom i många av dina andra verk, så använder du ditt eget liv och ditt eget jag, din familj, som någon slags kontaktyta för dina litterära verk. Jag skulle inte säga att du går så långt som Karl-Ove Knausgård direkt och skriver helt ur ditt eget blödande jag. Men här finns hållpunkter som man känner igen om man vet någonting om ditt liv. Det är en medelålders man bosatt i Åbo. Författare ofta, tidskriftsredaktör som har en syster som man också kan känna igen, hemma från Nykarleby, bosatt i Åbo. Varför har du valt att använda ditt eget liv som en sån här bas?
No, det började ganska tidigt egentligen. Jag kände när jag började skriva skönlitteratur då att det känns mer äkta för mig om jag använder egna såna här parametrar, om man säger så, som grund för mina texter. Då känns det att det betyder någonting för mig själv när jag skriver. Och jag har gått vidare lite på det här nu genomgående, alltså ända från debuten egentligen för nästan 20 år sedan. Där hade jag en gestalt som heter Sandström som gjorde allt möjligt, trevligt och otrevligt, råna kiosker och sånt. Men det här, för mig är det helt klart att jag skriver fiktion. Men ändå så det där, tycker jag det en bra bas att stå på, det här att utgå från det som jag själv känner till, som min sanning, som min version av det som jag tycker att det är sant och riktigt.
Upplever du att du kan vara friare i ditt alter ego, i ditt fiktiva jag?
Nå, egentligen gör jag nog det, att jag kan ju förvrida sanningen precis hur jag tycker att det behövs. För det som är viktigast för mig när jag skriver är nog alltid berättelsen. Att jag tänker inte jättemycket på vad som är skulle kunna vara sant eller inte sant, utan det är det här, bara jag får en berättelse som jag tycker att själv fungerar, så det tycker jag att det är det väsentligaste.
Precis som i din förra roman Transparent Blanche så försiggår också Laudatur på olika håll i tillvaron. Nu då kryssar du mellan två olika tidsplan, mellan två olika städer, Åbo och Nykarleby, och här blir en mor och en far väldigt centrala, liksom i Transparent Blanche. Jaget i romanen får ett textmeddelande av sin mor med en dödsannons, och då flyttas det här jaget tillbaka till slutet av 80-talet och Nykarleby och inser att här var någonting som skavde mellan föräldrarna, och så börjar han fundera på den där sommaren 1988 när han åkte runt med sin far i en bil, till skillnad från i Transparent Blanche när han åkte runt med sin mor i faderns gamla bil. Och relationen mellan fadern och sonen är ju också någonting som går igen i nästan alla dina verk. En far som bär på mycket bagage Och här tycker jag det är lite intressant, för här är rent konkret i den här Laudator så övertar sonen sin fars kostymjacka. Och när han ger den till sin son så säger han att ska du nog faktiskt ha den här svarta kavajen? För den är så tung av olika barlaster. Vad är det för barlaster den här fadern inte vill att sonen ska ta över?
Jag tror det centrala här är nog att pappan då i den här berättelsen som i många andra som jag skrivit, att han är en gammal krigsveteran. Och det här upplevde jag själv väldigt konkret, för min egen pappa hade varit alltså vid fronten. Och han hörde då till dem som inte ville prata om sina upplevelser. Så det var ju jätteenkelt för ett barn att börja föreställa sig att vad pappa gjort där. Har han varit med och döda folk och så vidare. Den här pappan som ju inte ser ut att vara en sån människa. Men det här, jag tror att mycket av det här är sånt som många kan känna igen också, som har olika relationer till kriget. Och för kriget var ju väldigt länge än det där, det var ett väldigt kollektivt minne så här på många sätt. Många har haft föräldrar som har varit med, upplevt kriget, eller farföräldrar. Och det har ju tigits jättelänge om det här, i synnerhet på 70-talet när jag var själv barn. Så var det ingen prat om veteranernas hälsa eller så vidare. Det har kommit mycket senare helt enkelt. Så därför tror jag att det här att det är sånt som har spelat in här när jag har velat ta fram den här pappans tigande. Och det här tigandets inverkan på sonen också nu i den här senaste boken.
Och här finns ju också döden mer rent konkret också i Laudator. Fadern och sonen åker ut för att sonen hoppas att fadern ska lära honom skjuta med revolver. Och som ett objekt för det här övningsskjutande så har de då en död gris som då man ska övningsskjuta på så att säga. Men det går ju inte riktigt att skjuta, varken för fadern eller för sonen.
Nej, det är slutskjutet om man säger så. Det här, jag tror att både pappan och pojken kommer till insikt om det just i det här sanddaget då, någonstans i Österbotten där de ska skjuta på den här döda grisen. Och det här är kanske då ett sätt att visa att de kommer fram till att det är ingen vits att hålla på med att bruka våld och så vidare. För grejen här bakom är ju det att pappan accepterar att pojken är vapenvägrare och civiltjänstgörare, men han tycker att pojken måste lära sig att använda en revolver. Men det lyckas ju inte så bra, kanske då, i det här fallet. Men det var ett försök åtminstone.
Det som fadern ägnar sig åt i hög grad i Laudator är att han jobbar med trädgården. Han är trädgårdsmästare och planerar trädgårdar för andra. Men samtidigt så blir ju också den här trädgården på sätt och vis en symbol för hela livet. Att man till en del kan man planera en trädgård och ett liv. Men sen tar livet och naturen över. Så egentligen är det ju frågan om att går det alls att styra livet? Eller är det livet som kanske då ska eller styr oss?
Jag tror att man kan ha tankar om hur livet ska gå. Hur man ska leva. Men det här, man måste samtidigt inse att man kan inte påverka allting. Utan det här, det går sen på det vis som det är kanske meningen det ska gå. Att jag har själv en ganska fatalistisk inställning ibland. Att det här, att jag tänker att det finns ändå en mening med det mesta som händer. Det där är ju förstås också ett sätt att lura sig själv. Men också ett sätt att det här lära sig att helt enkelt gå vidare. Stå ut om man säger så. Jag tror att mycket händer nog oberoende av vad vi önskar och tycker att det här. Det är helt enkelt så att det rullar på och vi får försöka hänga med.
Mycket som den här jag-personen i romanen funderar kring är ju att hur blev livet så här och livet mellan hans föräldrar och hans eget liv så att säga. Och där mellan föräldrarna så inser han ju att där finns någonting. Det finns en kvinna som då har dött som har kört in en kil i förhållandet mellan modern och fadern. Och det är ju den här kvinnan som sonen också möter. Och där inser man ju att där livet kunde ha tagit en annan vändning om fadern skulle ha gått vidare med den här andra kvinnan så att säga. Så att de här alternativa liven finns ju där parallellt hela tiden.
Jo, man kan ju alltid tänka att hur skulle det ha gått om jag skulle ha gjort si eller så. Och det här tror jag är sånt som var och en funderar på då och då förstås. Men det här Samtidigt tror jag det här att den här huvudpersonen i den här boken just kommer fram till det, att det var kanske ändå så här det måste gå, att det här att man måste också kunna försona sig vid sakernas tillstånd, att det lönar sig inte att grubbla över att hur skulle det ha gått om jag skulle gjort på ett annat sätt, utan nu har det gått så här och nu får jag göra det bästa av situationen.
Också frågan om lycka är väldigt central här. Att var hittar man lyckan? Och jag tycker det är ganska fint när han ser sin mor komma gående med en plastkasse. Där finns då mjölk, kött, purjolök och morötter. Och kassen går sönder och allt trillar ut. Men säger att, ja, att lyckan skulle också kunna se ut på det här sättet. Så att, kanske det är en insikt där att lyckan finns i de små vardagliga, vardagsnära tingen kanske.
Det tror jag definitivt att man kan ha ett visst mått av, eller ett stort mått också av det här förnöjsamhet. För att ha en helt vanlig dag framför sig, att få göra vanliga saker, tvätta kläder, läsa tidningen, bära in ved. Det behövs inte mycket egentligen. Jag tror att det här att en sak som har gjort nutidsmänniskan väldigt olycklig är att det finns för mycket att välja på. Det låter ju väldigt reaktionärt det här kanske, men jag tror det ändå det att det här att förr hade man kanske inte allt för många möjligheter, att man skaffade sig en utbildning, fick ett jobb och så höll man fast vid det här. Hade en familj och höll fast vid den också i bästa fall. Medan nu så tänker man alltid att skulle det ändå kunna bli lite bättre? Kan man ändå hitta något som är häftigare än det här som sker just nu? Det där är inte alltid tror jag en helt entydig bra sak heller. Utan förnöjsamhet, det kan man satsa på.
Det kanske också är någonting som den här huvudpersonen försöker fundera kring, det här med en förnöjsamhet i sin egen tillvaro när han sitter där i tvättstugan i Åbo i nutid då, som är 2014, en höstdag, och hans fru har meddelat att hon har blivit gravid, hon är 49 år gammal och de har två barn sedan tidigare, men han har liksom lite svårt att få kontakt med dem också. Här finns ett sådant mått av kontaktlöshet och kanske lite tafatthet mellan dina personer i alla dina böcker nästan.
Ja, alltså, jag har ofta haft en tendens att få en sån här central gestalt som är en iakttagare, som inte ingriper eller försöker påverka sakernas gång, utan mer iakttar vad som händer. Och konstaterar att okej, nu är det så här, vad kan jag göra åt saken? Det kan hända, det här till och med har med det här könsroller att göra, för det här, jag har ofta försökt tänka så att det här att mina gestalter ska inte försöka vara väldigt kvinnliga eller manliga, utan de vill vara människor helt enkelt. Och det är ju någonting väldigt egentligen manligt där man försöker ingripa i saker. Försöka få påverka, utöva makt. Därför kanske jag har gjort det så att mina centralgestalter berättar jag i det här fallet. Att de helt enkelt väljer att inte försöka påverka vad som händer. Utan de helt enkelt konstaterar att livet går vidare så här. Jag är nu med här, men jag gör inte så mycket. Jag har hört flera faktiskt läsare som har sagt att de blir irriterade på den här berättarjaget. Varför gör han ingenting? Men det kan hända att det undermedvetet är ett val från min sida att låta honom helt enkelt, för det är ju en han, att låta honom helt enkelt vara så här lite tafatt. Just för att vara mindre så här manligt maktutövande.
Mm. Han är ju också ganska osynlig för andra, för att när han går på gatorna så går folk titt som tätt in i honom och kolliderar med honom, och någonstans sägs det också att han inte har en egen doft, så han är osynlig och doftlös.
Ja, lite nog att lite som en sån här fluga i taket, om man säger så, fast han ju inte är en fluga, men det har jag inte däremot gjort medvetet, men det kom bara så här att han blev på det viset.
Sen är här också en annan intressant tema den här, för både hans fru Zebra och en av hans son. Sonen är sömngångare och hustrun pratar i sömnen. Så det känns lite som att det är då han kommer dem som närmast, när de sover och han är vaken och han kan höra deras innersta tankar eller ta del av deras tankar i sömnen. Hur kommer det sig?
Det kan hända att det har med det att göra att många människor visar ju, de spelar roller när de umgås med varandra så här. Medan det här, de här rollerna sen sätts ur spel i sömnen. Det kan hända att just de här gestalterna är ärligare när de pratar i sömnen eller går i sömnen. Och då känner den här huvudpersonen här då att han verkligen kommer dem nära, riktigt inpå faktiskt. Jag tror att det här att han då upplever att de inte har någon möjlighet att spela rollerna, spela på det viset, utan de är helt enkelt sig själva, och då är han också sig själv där med dem.
Romanen slutar ju nog i någon slags insikt och förnöjsamhet som vi har pratat här om tidigare. Han sitter och är ganska nöjd med livet där hemmet när alla finns samlade och han kan höra deras röster, han kan höra deras skratt. Så det är kanske där som ändå finns den här berättelsens klo, som att livet är här och nu och vi ska vara glada och lyckliga och förnöjsamma med det vi har.
Jag tror det att det behövs inte speciellt mycket för att vi ska kunna vara nöjda, utan vi måste bara se det vi har kring oss och ta det till oss. Jag hoppas att det går att tolka på det viset. Det här slutet också i boken.
Tack ska du ha, Peter Sandström.
Tack så mycket.